Feinban raglade ut från krogen den sjungande björnen. Han återvann för en kort stund balansen och tittade upp på skylten ovanför dörren. Den föreställde en björn som stod på bakbenen och spelade harpa och förmodligen sjöng. Feinban hade alltid tyckt att det var ett konstigt namn på en krog. Björnar kan väl inte sjunga heller? Strunt samma. De hade gott öl till ett rimligt pris och det var alltid ett himla hålligång. Han tog ett steg och halkade omkull på de hala gatstenarna och landade med ett plask i rännstenen. Svärande tog han sig upp på alla fyra. Efter några öl hade han hunnit glömma bort att det regnade och berusad som han var hade han inte insett att det fortfarande regnade ute förrän han låg där mitt i det blöta. Han satte händerna mot knäna och reste sig ostadigt upp och stod där en stund och svajade för att sedan börja gå mot dörren innan han kom på att han var på väg hem och att timmen var sen. Feinban arbetade i stallet på kungliga palatset i Asell och visste att han skulle hamna i bekymmer om han inte nyktrat till och fräschat upp sig när prinsessan kom på morgonen. Prinsessan Elisiana kom alltid ut i stallet på morgonen, antingen för att ta en ridtur eller bara för att motionera hästarna på stallbacken. Ibland kom hon bara ut för att prata med dem, men varje dag kom hon i vilket fall och hon hade alltid synpunkter på hur stallet skulle skötas. Särskilt nu sedan de nya hästarna från Elvorat hade anlänt. Feinban suckade och drog undan en blöt hårslinga från ansiktet, vände om och gick stapplande bort från den sjungande björnen. Han höll på att halka igen men återvann på något underligt sätt balansen och tog sig vidare ner genom staden längs folktomma gator. Vittigt folk håller sig inomhus i sånt här väder, tänkte Feinban och spottade på marken. Så då är jag väl inte vittig då, resonerade han och vick av in på en tvärgata. Här låg husen tätare och till skillnad från huvudgatan lystes den här inte upp av några lyktstolpar och var därför så gott som becksvart. Floder av regnvatten rann ner från hustaken och ut på gatan och det plaskade och klafsade under Feinbans fötter där han gick fram. Han ville inte tänka på vad det kunde vara för något mjukt som han då och då fick under stövlarna utan skuttade istället bara till och skakade på foten och gick vidare. Feinban såg upp mot hustaken. Här ligger husen så tätt att man skulle kunna hoppa mellan taken, tänkte han. Och i samma stund passerade en skugga över huvudet på honom och försvann. Feinban blev förskräckt och skyndade på stegen. Säkert en tjuv som varit inne och länsat någons hus, tänkte han. Men tankarna skenade fort iväg. Tänk om det är en rånmördare. Feinban drog sig till minnes att man tidigare i veckan hade hittat ett stympat lik inne i en gränd i stadens skummare kvarter. Inte alls olikt de kvarter där han nu befann sig. Nervöst tittade han upp mot hustaken och höll utkik efter rörelser, men såg inget. Han tog av åt vänster in på en sidogata och följde den en bit och vek sedan av igen åt höger och kom in på en ännu trängre gata. Här fanns ingen stenbeläggning utan blöt lera klafsade under stövlarna. Var det en rörelse i ögonvrån? Han tittade upp, men såg inget. Då hoppade någonting över mellan taken och nu var han säker på att han sett någonting. Feinban började springa och tog av in på sidogator och bytte hela tiden riktning för att villa bort förföljaren. Men han blev även själv förvirrad. Alkoholen i kroppen dövade hans sinnen och han kände hur hjärnan inte riktigt klarade av att bearbeta de intryck han fick. Och därför hade han nu helt tappat orienteringen. Han vände sig om och där stod nu någon. Blodet i Feinbans ådror frös till is. I mörkret såg han gestalten av en reslig, mörkklädd man som stod med armarna i kors och väntade. Men utan att visa tendenser till att röra sig. Feinban gjorde tvärtom, satte fart men föll omkull i leran. Kvickt tog han sig upp på fötter igen och vände sig om för att möta förföljaren. Men mannen var borta. Feinban snurrade runt men kunde inte se mannen någonstans. Han flämtade till och fortsatte att springa utan något egentligt mål. Han ville bara bort därifrån. Så kom han till en korsande gata. Tvekade en stund men tog det slut av till höger och in på något större gata som var upplyst och såg ut att leda mot ett torg. Lättad fortsatte Feinman att springa mot torget. Men då steg mannen ut ur skuggorna och spärrade hans väg. Låt mig vara! Jag har inga pengar! Skrek Feinman och vände sig om och sprang tillbaka igen. Han kom tillbaka till korsningen och tog istället in på fortsättningen av den gatan han tidigare följt. Men upptäckte snart till sin fasa att det var en återvändsgränd. Han snubblade och föll ihop på den blöta marken och kravlade omkring medan regnet forsade ner från en skoningslös himmel. Bakom Feinban hördes en låg morgning och han vände sig livrädd om där han nu låg på alla fyra. Gränden var blockerad av en stor svart varg med tjock, raggig päls och det glimmade om dess ögon i mörkret. Någonstans i sitt förvirrade och skräckslagna sinne lade Feynman märke till att regnet verkade vika av från vargen och han kunde inte låta bli att förundras. Sakta, sakta gick vargen in i gränden och Feynman låg där på sina knän och grät av förtvivlan. Han insåg att döden valt ut honom i natt och att han aldrig mer skulle komma tillbaka vare sig till stallet eller den sjungande björnen. Värjande höll han upp händerna framför sig. Vargen tog ett språng och på ett ögonblick över honom och dess käftar tog tag i hans armar och tvingade bak honom med våldsamheten i sitt anfall. Feynman föll ner i leran och vatten trängde in i ögon och mun men bytte snart mot hans eget blod då vargen slet upp strupen med starka käftar. Det kalla regnet ersattes av het röd värme och natten omfamnade honom. Dödsguden Anfein hade kommit för att hämta Feynman. Deiron gick ut ur gränden och såg sig omkring. Gatorna låg tomma och öde. Kvällar som denna var perfekta för jakt. Det kalla regnet bekom honom inte utan gled förbi kroppen som om han inte hade varit där. Det färska blodet brann i hans ådror och han kände hur kraften hos offret redan börjat bygga upp frisk energi i kroppen. Deiron skrattade och vände blicken upp mot den svarta natten och dess kalla angrepp på staden. Sitt ni där i era stugor och tror att ni är säkra, tänkte han. Säkra för regnet kanske, men inte för mörkret. Alla ljus brinner ut till slut och natten tar vid. Deiron gick gatan ner och med en gest med handen lät han gatubelysningen slockna. Gesten var inte nödvändig för magin, men den gjorde det lättare att rikta kraften och det såg mer dramatiskt ut. Deiron gillade dramatik. Visserligen var det ännu för tidigt att öppet visa sig för världen, men en natt som denna fanns inga människor ute på gatorna och eventuella vittnen skulle vara lätta att röja undan. Staden var stor och hade många gränder. Och ännu ett rånmord skulle inte höra till ovanligheterna. Visst hade Azel ett effektivt stadsgarde, men inte ens de kunde förhindra all brottslighet. Och en natt som denna brydde de sig knappast ens om att hålla belysningen brinnande på huvudgatorna. Människor ogillade kallt regn som letade sig igenom kläderna och kylde ända in till benmärgen. Människor, ja. En gång hade Deiron också varit människa, men det kändes så avlägset nu. Det som en gång hade gjort honom mänsklig var nu bara en tom fasad, avsedd att vilseleda de svaga och dölja hans verkliga skepnad. I sin ungdom hade Deiron upptäckt vilken makt han fick genom bruket av saven och mörkrets makter hade varit villiga att lära honom mer. De hade låtit honom dricka av det gudomliga blodet och han hade blivit en av dem, en Dashepti. De flesta Dashepti var skickliga magiker och brukare av saven. Men Deiron var kanske den främsta av dem alla. Och han hade valts ut att döda eldguden Ilaris. Och som han hade älskat det. Den makt som den svarte gudens magi för ett ögonblick hade skänkt honom hade givit mer smak. Alla Dashepti kunde använda den svarta magin. Men det krävdes blod för att den skulle verka. Och blodsmagi hade sina begränsningar. Med Nemins magi i blodet hade Deiron däremot upplevt något större. Han hade känt sig gudomlig. Deiron stannade tvärt upp och såg sig omkring. Han kände igen den här platsen. Minnen vällde in över honom och han tappade balansen och var tvungen att luta sig mot en husvägg för att inte falla. Den lilla rest i honom som fortfarande var människa klöste och rev i bröstet och ville ut. Han mindes tydligt de händelser som slutligen lett honom in på den väg i livet han nu följde. En väg utan återvändo. Mittemot Deiron stod ett fallfärdigt ruckel, inklämt mellan två större byggnader. Huset såg ut att vara på väg att falla in över sig självt och av den verksamhet som en gång funnits där syntes nu knappt ett spår, förutom den medfarna skylt som hängde på 3/4 över den sedan länge igenspikade dörren. Deiron behövde inte se skylten för att se att den föreställde en sax och en trådrulle, genomborrad av en nål. Skräddarens hus. Det hus där han och Rendon för så länge sedan har träffat kvinnan som för evigt skilt dem mot. Lovisa. Deiron knöt händerna och ångest och förlust blandades med en känsla av vanmakt och hat. Inte ett hat mot Rendon. Trots allt hade Deiron aldrig helt övergett sin bror. Utan istället ett hat mot skaparen. Den makt som kunde låta något sådant hända en människa och i ett svep ta ifrån honom all den kärlek han haft. Och ersätta den med dödslängtan och förtvivlan. Deiron såg ner på sina händer som skakade. Samma händer som hade dödat kvinnan han älskat. Han hade i lönndom lämnat henne hos Rendons far så att hon åtminstone fick en anständig begravning. Sedan drog han sig undan från världen och Rendons vrede. Rendon förstod inte att han borde ha varit död vid det här laget om inte Deiron hade skonat honom. Visst var den och skicklig med svärdet, men mot Deirons krafter var han lika chanslös som en falk i en orkan. Deiron gick fram till dörren, såg sig omkring, och då han var säker på att gatan låg öde sparkade han in dörren och steg in. Två förskräckta män flög upp från golvet och i skenet från en oljelampa de hade såg han att de satt och gjorde upp om ett rånbyte. Allt detta tog han in på ett ögonblick, och deras förvåning övergick tvärt till ren fasa då Deiron lämnade sin mänskliga gestalt och kastade sig över dem i varje hand. Väggarna i skräddarens hus fläckades av varmt blod. Deras skrik dränktes i ljudet av det fallande regnet och strax slog tystnaden åter över gatan. Deiron återvände till mänsklig skepnad och stod på alla fyra och såg sig omkring i rummet. Allt var besudlat. Den inredning han mindes var borta och nu fanns det bara högar med skräp och trasiga möbler och här och var låg stöldgods och väntade på att säljas vidare. Han morrade och kastade in oljelampan i väggen och omedelbart började blåa lågor slicka den flagnade färgen. Elden spred sig långsamt uppåt mot taket och Deiron tillförde med magins hjälp mera värme till lågorna. Snart brann hela huset och han gick sakta ut från eldhavet utan att vända sig om. Sina känslor tvingade han undan och gömde dem i själens djupaste vrår. Kunde han inte göra sig av med dem? Kunde han åtminstone förneka dem? Ingen återvände då.